Gränsen av Magnus Montelius. Uppläst av mig, Mirja Turestedt. Gränsen mellan gott och ont går inte mellan stater, inte mellan klasser och inte mellan partier, utan snarare genom varje mänskligt hjärta. Alexander Solzhenitsyn, Gulagarkipelagen. Författarens förord. Låt mig bara få en sak undanstökad först. Sommaren 1989 fick jag som student på Kungliga Tekniska Högskolan ett stipendium för att praktisera vid Ungerska institutet för teknisk kemi i Veszprém och Budapest. Det var sista sommaren som socialismen höll Östeuropa i sitt grepp och några månader senare föll Berlinmuren. Jag har fortfarande kvar min stämplade arbetsbok som ett minne av en sommar i ett numera dött system. Men där upphör alla likheter med bokens berättelse om händelser nästan ett decennium tidigare. Till skillnad från David Litander fick jag mitt stipendium den vanliga vägen och till ett forskningsinstitut som, mer eller mindre, gjorde vad det utgav sig för att göra. Ingen försökte värva mig till något, varken åt ena eller andra hållet, och jag ägnade min sommar åt sånt som en ung människa kan tänkas ägna en sommar utomlands åt. Socialism eller inte. När jag under researchen för denna bok sökte min egen dossier i historiska arkiven för Ungerns säkerhetstjänst fann jag till min besvikelse att ingen ens brytt sig om att registrera mig. Även om jag liksom alla författare lånar möten, händelser och miljöer från mitt eget liv är alltså detta en helt påhittad historia. Han är inte jag, hon är inte hon och detta har aldrig hänt. Första delen. Harald Karlsson har något han vill berätta. Stockholm, 1995. Kapitel 1. Nathalie Petrini såg genom Morgonbladets redaktionshav mot mannen i det inglasade sammanträdesrummet. Runt omkring satt den stora morgontidningens medarbetare framför skärmar eller småspringande över golvet. Snabba diskussioner. Böjd över telefonen med spända nackar. Nathalie visste hur diskussionerna gick. Mindes allt för väl känslan av att jaga den där sista bekräftelsen eller få till just den rätta ingressen innan pressläggning. Men det där låg bakom henne nu. För alltid, hoppades hon. Några kastade snabba blickar mot henne, mån om att inte visa sin nyfikenhet. Det var sällan hon kom förbi redaktionen och de flesta kände bara igen henne från tiden på tv. Nu var hon alldeles för uppklädd i sin lilla svarta klänning från Ralph Lauren. Hög i halsen, klädda knappar i ryggen, larvigt dyr. Den smet tätt runt hennes smala kropp. Hon önskade att hon hade haft tid att byta om hemma efter det här mötet. Där du hinner komma förbi innan din middag, hade nyhetschefen Bertil Andersson sagt. Där ska inte ta lång tid. Nathalie bestämde sig för att strunta i de nyfikna blickarna. Hon behövde få det här undanstökat. All hennes uppmärksamhet var på mannen som satt där orörlig bakom glasrutan med händerna stelt framför sig. Hon tittade frågande på Bertil Andersson som kommit upp bredvid henne i kontorslandskapet.
Ja, det är han, muttrade nyhetschefen.
Ja, och varför ska jag vara med egentligen? Nyhetschefen ryckte på axlarna.
Han insisterade på det och jag ville ge honom en sista chans att komma med något vettigt innan jag portar karln.
Redaktionens sol försvann när de stängde om sig. Rummet var kalt och opersonligt. Ett alldeles för stort konferensbord upptog det mesta av ytan. Mannen som satt vid bordet nickade stelt till hälsning men undvek att möta deras blickar. Håret var halvlångt och otvättat. Hyn slapp och grådaskig. Han var överviktig och med dålig hållning, framåtlutad mot armbågarna som om han gjorde passivt motstånd mot något.
Harald Karlsson är en rättshaverist, hade Bertil Andersson förklarat när han ringt henne samma morgon. Började som kommunist, harvade runt på olika öststatsuniversitet under 70-talet, tappade tron, jobbade för sossarna tror jag, men stötte sig med alla han kom i närheten av. Hamnade sen i fel sällskap i andra änden av det politiska...